Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi höra på ett sånt här sjukt bra avsnitt inför 2020. Ja, hon är en av Sveriges populäraste föreläsare, Katarina Blom. Hon är psykolog, hon har skrivit bok i Lycka. Hon har synts mycket på TV4 och massa medier och pratar just om lycka. Och nu är hon med i Framgångspodden. Man kan säga att hon är Sveriges främsta lyckoforskare. Vi går in på visualiseringsmetoder, negativitet, hur man ska komma bort från det här negativt tänkandet, komma ur stress och ångest. Det här är alltså ett fullmatat avsnitt som är sjukt bra i så starten på det här året för att få alla de här verktygen så att det blir ett riktigt kanonår. Hoppas du gillar det här avsnittet med Katarina Blom.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Katarina Blom. Så roligt att ha dig här.
Så kul att vara här, verkligen.
Ja. Och jag älskar ditt efternamn också, Blom, för jag heter Perleros. Så det känns som att det är två blommor här som ska blomma lite grann idag.
Det gillar jag jättemycket.
Ja. Och du är extremt duktig. Du har ju, man kan säga att du har nördat in dig i lycka.
Definitivt.
Och då kanske också lite den andra paradoxen till det, olycka.
Mm.
För att om man inte vet vad olycka är och hur man mår dåligt och vad det som påverkar det, så är det svårt att veta hur man ska må bra.
100%.
Hur kom det sig att du valde det här området och varför är det så himla intressant?
Det var lite av en slump. Jag gick runt och var lite frustrerad på psykologprogrammet att vi fick lära oss väldigt ensidigt om hur människan fungerar. Det känns lite konstigt att psykologer ska vara experter på mänskligt beteende. Och visst är vi det när det kommer till hur vi inte fungerar. Men det här med hur människan fungerar känns som att vi skulle kunna lära oss betydligt mer om. Och också psykologin som fält. Så jag läste en bok om ett område som heter positiv psykologi och kände wow, det här är ju hela livet. De pratade om vad är det som gör livet meningsfullt. Ibland så kanske man har mycket materiellt omkring sig men ändå känner att tillvaron ganska tom. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det? Så det var verkligen frågeställningar som jag själv kunde till del känna igen mig.
Med tanke på det, jag ska ju träffa en gäst ganska snart som heter Robin Sharma.
Mm.
Munke som sålde sin Ferrari.
Ja.
Han är ju verkligen inne i det där. Han hade ju exakt allting. Och sen så kände han att det liksom kapitalistiska och alla de här titlar man jagar och allt det där, jag blir inte lycklig av det.
Verkligen, och det tänker jag, han är ju inte unik i att göra sig den erfarenheten. Och jag tror att det blir ju en diskrepans för många när vi har strävat så länge efter att uppnå en viss status eller framgång. Och när man står där så märker man så här, nej, det var inte det här.
Och det är det som är så himla sjukt med det, att man kan, det är därför som att jag har ju bestämt mig för att jag aldrig ska visa upp typ en Ferrari. Eller jag ska aldrig ha en sån bild på mina sociala medier. Och jag ska faktiskt aldrig någonsin köpa en heller. Och det är just, och jag kommer aldrig köpa en, jag har haft en dyr klocka förut som nu är såld, men som jag köpte för typ 15 år sedan eller något sånt där, så att den har jag inte kvar. Men jag kommer aldrig ha några sådana saker igen. Och det är just för att jag vill inte, jag vet själv att jag har strävat efter det där och jag känner mig själv lyckad men inte lycklig. Och jag vill inte få andra eller de som följer mig och kanske tänker så här, nej men Alexander har nu köpt en bil. Och sen skriver man det här klassiska, så jag såg bara en sån här om dagen av en som jag faktiskt känner, men jag kräks lite på det. Alltså så här, och sen så skriver man så här, man visar upp sin Ferrari eller Lamborghini eller något sånt där, så skriver man så här, hard works pay off och det här kom från ingenting och nu har jag lyckats köpa en, så måste man skriva lite så där, egentligen vill man bara visa upp sin nya bil. Och då får man kanske andra att tänka samma sak. Och du då som också är inne på det här, varför blir man inte lycklig av att jaga något sånt hela tiden? Det skapar inte lycka, ta pengar och...
Ja men visst, ja men så... I grunden skulle jag säga att det handlar om att vår hjärna vill alltid spara energi. Så oavsett vad vi gör om dagarna så är hjärnan på jakt efter hur kan jag minimera energianvändningen. Vår hjärna är ju bara 2% av vår kroppsvikt men drar 20% av all energi som kroppen använder sig av hela tiden. Så det är jätteviktigt att vi försöker spara energi, och ett sätt som hjärnan har hittat hur den kan göra det är genom att habituera, det vill säga vänja sig vid allting som inte är splitternytt. Så nya händelser, nya situationer, nya människor, nya ting, prylar, kommer ta mycket uppmärksamhet hos oss. Men över tid så kommer ju den här bilen att vara same old för hjärnan. Så den kommer inte få den här dopaminruschen som den fick i början när den såg den här härliga, nyinköpta bilen. Och det här är ju någonting som vi inte alltid har med i beräkningen när vi ska ta ett beslut. Ska vi köpa en sån här superdyr bil eller ska vi kanske lägga de här pengarna på att gå en improvisationskurs i teater, vilket kanske skulle ge mer glädje över tid.
Och var kommer det ifrån då? Alltså varför är hjärnan byggd på det sättet? Det måste ju, men typ de flesta funktioner i hjärnan så måste det finnas någon typ av överlevnadsinstinkt eller att man kan utvecklas vidare.
Ja men precis, och det är just det här med att det är så viktigt för oss att vi hela tiden sparar energi. Tänk dig att du kom till jobbet och bara, wow, min kollega, så fantastiskt att se dig igen. Jag har ju sett dig varje dag senaste året men jag är ändå helt blown away. Eller typ, åh den här soffan, gud vad mjuk den är, idag igen. Så funkar det ju inte riktigt.
En labrador är ju så.
Ja men precis. Ja, exakt. Och det är faktiskt lite labradorigt för oss människor också, att man har sett att vi habituerar långsammare till relationer. än vad vi gör till prylar. Eftersom relationer ändå är mer liksom nyanserade och nya och föränderliga och visar mer variation än vad en soffa gör. Och det är ju jättetur. Men vi vänjer oss ju faktiskt också vid relationer. Alltså till våra partners eller till våra barn. Barnen förändras ju ganska mycket när de växer upp. Men säg till du och din partner. Till slut så har man ju ganska mycket uppfattningar vem den här personen är. Det finns till och med en studie som visar att man över tid inte känner varandra lika bra. Så gamla människor känner sin partner sämre än nyförälskade. För att man är nyförälskad så visar man så mycket intresse och ställer så mycket frågor. Men alltså över tid så vänjer man sig vilken partner man har om man slutar vara intresserad. För man litar mer på bilden man har i sitt huvud än på personen som faktiskt finns framför en.
Det är så tråkigt det där.
Det är jättesynd. Och det kommer definitivt också påverka hur vi upplever relationen med vår partner. Och ofta så lägger man ju då skulden på den andra. Du har blivit så tråkig. Men om man skulle vända lite på den frågan, säga, ja, men hur rolig har man själv blivit? Och vad gör jag för att visa den andra personen intresse och kanske väcka positiva känslor i relationen?
Ja, det där är så himla... Med relationsbilden tycker jag också. Jag och Ida har varit ihop i 10 år.
Wow.
Och, ja. Ah, wow.
Vad coolt.
Grattis.
Ja. Har ni haft 10 års jubileum?
Eller... Nej, nästa år blir 10 år.
Okej.
Okay. Ja. Nästa år. Ja. Nu är det faktiskt 9. Så att vi är inne på 10-året nu. Så ja. Att det blir i december.
Okay.
Så att, men det som... Det kan jag tänka på ibland. Alltså när man har varit ihop i 10 år så kan man gå på varandra för små saker. Och då tänker jag så här ibland. Skulle vi gjort det här första året?
Mm.
Nej.
Mm.
Skulle man dra den här kommentaren? Nej. Skulle man klagat på den andra personen att den har spilt någonting och blivit irriterad? Nej. Man hade inte ens sett det.
Verkligen.
Man hade inte ens reagerat på det här överhuvudtaget.
Nej. Och så förlåtande ögon man har på sin partner.
Ja, man hade ju sett alla positiva delarna istället för att gå på de här liksom negativa sakerna som kan vara runt. Eller ens reagera på vissa negativa grejer. Man hade inte ens sett det.
Mm.
Man hade inte tänkt bara... Så att det är verkligen något man måste jobba på hela tiden.
Ja, men visst. Och i början får vi ju hjälp att... närma sig den andra personen. För att närma sig och skapa en nära relation med någon är ju ett stort risktagande för oss. Men det är också väldigt viktigt för oss att vi vågar så att vi kan liksom, ur rent evolutionärt perspektiv så vi kan känna oss tryggare, att vi har band till andra människor, stärker överlevnad, bla bla bla. Så. Men det är ju också väldigt riskfyllt att vara sårbar med en annan människa och öppna sig. Så för att vi ska orka med det så har vi ju med en liksom helt nerknarkad hjärna av förälskelsehormon. Så att vi ska bara uppleva stark beroendeframkallande känslor så fort man är med den här personen. Man kan inte sluta tänka på det, man kan inte sova. Man bara vill vara med den här personen. Och om personen har lite nackdelar, nej men det är inte så farligt. Och så här, nej men jag försöker så gott han kan. Man, alltså,
man
så
ser
förlåtande.
Bara allt, ja. Allt positivt med det.
Verkligen.
Jag var så kär i Ida i början. Alltså, nu måste man säga det, så att jag är kär i henne fortfarande nu också.
Mm,
men jag var sinnessjukt. Alltså, jag var ju skadligt kär i henne. Vilket gjorde att när jag var i Australien och hälsade på min pappa så försökte jag hela tiden boka om mitt flyg. Fast jag har aldrig träffat min pappa hela mitt liv för att jag ville hem till Ida.
Nej, är det sant?
Ja.
Wow.
Så att jag försökte bara komma bort därifrån. Fast det var liksom mitt största moment. Så skulle
just
jag tappa tid med min pappa. Bara för att jag var så kär. Alltså det var så här att okej, okay, men kom igen. Stanna 2 dagar till. Ni kan hänga upp hur mycket som helst. Men din pappa kanske inte träffar igen.
Exakt, ja. Men det är så, man är inte rationell.
Men gärna var inte det. Det var bara så här, boka om flyg, måste hem, ringa allting. Få 10 000 telefonräkning.
Just det.
Okej, men vad ska man göra då? För nu är vi inne på relationer och sånt. Berätta, vad är de största problemen och vad är det vi ska göra för att få relationer att hålla?
Jag tror att dels det här att vi slutar visa intresse för varandra är jätte, så grundläggande grej. Och jag skulle säga att generellt lite problem för oss människor när det handlar om att må bra är att ibland så tänker vi att det här med att må bra, det ska bara komma som ett brev på posten. Eller att må bra, det är status quo. Och så ibland händer något och då mår vi dåligt. Men jag skulle säga att vi har jättefin förutsättning att må lite dåligt, vara lite ångestfyllda, vara lite oroliga för jämnan egentligen. Och att känna att man mår bra och att man har lite av en buffer i kroppen energimässigt och att man har goda relationer, det är någonting som vi behöver aktivera oss kring eller liksom investera oss i och vara nyfikna på. Vad behöver jag aktivt göra mer av i mitt liv för att känna att jag mår bra, jag känner mig stolt över min tillvaro och mina relationer, bla bla bla. Så, så att jag tror att mycket handlar lite om bara hur vi ramar in tillvaron för oss själva, hur vi beskriver den. Att visst hör man mycket det här, så här, det är en relation, är ett arbete, man måste liksom investera sig och sådär. Men jag tycker att man skulle kunna ta det nästan ännu längre. Till exempel nu när jag och min partner fick barn för drygt ett år sedan, så kan jag känna i efterhand så här, hur kan vi inte ha pratat med varandra mer om det här vi gör, lite som man gör när man går in i ett samarbete på jobbet. Man kanske startar ett företag med en ny partner. Då är det självklart man ska sätta sig ner och prata om så här, vision, vart vill du, vad är dina värderingar, vad kan vara viktiga mål, vad ska hända under ett år för att vi ska känna att det här året har varit bra för oss. Vilka resurser har vi, hur ser vårt nätverk ut runt om? Alltså att man bara sitter och kartlägger lite. Det gör man ju inte i sin relation. Och samtidigt så är det ju ganska utmanande mellan varven med barn, eller även om man inte har barn så kan det ju vara tufft. Och jag tror att man verkligen vinner på att fortsätta samtala med sin partner, fortsätta ställa frågor och vara nyfiken, men också vara nyfiken på sig själv. För vi utvecklas ju konstant genom livet, och ibland så tror man att ja, men för mig var det jätteviktigt i en relation, bara han är romantisk och passionerad, det är det viktigaste som jag värdesätter. Till exempel, nu är det inte det för mig, men det skulle kunna vara att man tänker så. Men 5 år in i relationen så kanske det är något helt annat man värdesätter, och man behöver kunna kommunicera det.
Men sen, har du någon metod? För att det där är ju också, det är lite så här, man ska, ja men då kommer ju tolkningsfråga, hur? Ja men jag frågar hur han eller hon mår när jag kommer hem från jobbet, och då säger hon bra, ja, bra, då har man gjort det. Mm. Så vad är det mer man behöver göra?
Ja.
Om man drar, har du någon metod eller något konkret?
Alltså en sak som man kan göra, som man har sett i en studie, är att det är väldigt viktigt för relationen att faktiskt dela glädje. Så om det har hänt något kul för dig under dagen, så bara, jag har den här roliga gästen, eller du visar mig här, ni spelar in en podd avsnitt nakna, du och en gäst.
Så tråkigt att du bangade på den.
Ja, jag vet, men jag känner att jag måste ändå hålla viss trovärdighet.
Nej,
som
men
psykolog.
Jag förstår, det är ändå, du, nej, men jag förstår helt, ja. Man kan inte...
Det är ju så.
Även fast du verkligen hade liksom, kanske velat, så blir det oproffsigt för dig.
Ja, men precis. Bara därför. Ja. Annars hade jag verkligen gjort det här. Nej, men då har man sett att oftast tänker man så här, men bra relation, där ska man inte bråka till exempel. Men jag skulle säga snarare en bra relation är där man bråkar konstruktivt och lär känna varandra bättre när man bråkar. Och när man har goda stunder, när man gör något roligt, när någon person är glad över något, att verkligen intressera sig för det och att man delar den glädjen. Det finns en studie som visar att hur man svarar an på sin partners glädje hänger ihop med hur tillfreds båda är i relationen. Och det betyder att om du har haft en kul avsnitt med den här nakna inspelningen till exempel, kommer hem, säger Tida, alltså du skulle bara veta om den här dagen jag hade idag, det var så kul. Då finns det enligt den här studien 4 olika sätt som hon svarar på. Antingen så säger hon, vad ska vi äta till middag? Alltså hon visar inget intresse och hon har inga positiva känslor när du berättar det här. Nästa steg är att hon kanske säger, vad kul. Vet du vad som hände på mitt jobb idag? Så hon visar lite liksom, positiva känslor, ställer inga följdfrågor. Nästa steg är att hon är så här, vad roligt. Vad hände? Du ställer någon fråga, är lite glad. Men det bästa sättet hur man ska svara an på sin positiva liksom, händelse hos sin partner, det är att visa mycket entusiasm och bara, nej, shit. Är det sant? Och verkligen så här, ös på och lev dig in i det här roliga som din partner varit med om. Och sen ställa mycket frågor. Så här, men vad hände? Vadå? Ni var nakna. Berätta. Så här, vad sa han? Hur upplevde du det här? Vad kommer det här mötet betyda för dig, Alexander, för resten av ditt liv? Att man liksom hjälper ens partner sjunka in i den här positiva stunden och utveckla den.
Sjukt intressant. Bara för er som lyssnar då, som undrar, vad är det Katarina pratar om? Vad är det för avsnitt? Erik Bergman.
Ja,
jag är Erik Bergman. Vi spelar in några avsnitt nakna.
Kolla det. Det var väldigt intressant.
Ja, vi pratade om sexrelationer i det avsnittet. Men och därför tyckte vi att det var lite extra naket när vi gjorde ett naket avsnitt. Men okej. Extremt intressant. Och då är det som att det är steg 1, 2, 3, 4. Hur man kan agera.
Och jag tänker bara,
i vilket läge är det dags att göra slut?
Jag tycker verkligen, alltså, om man har en partner som byter ämne när du kommer hem och är stolt över någonting, alltså det är inte okej. tycker jag. Det får man börja med.
Det kanske är bland det värsta man kan göra. Alltså så, för att man golvar den andra ganska hårt.
Ja, för vi tänker ofta att så här, det är fel om ens partner inte kan möta när man är i sorg eller när man har det svårt. Att, så här, det är viktigt att man är där för varandra. Men jag skulle vilja säga att det är viktigt att man är där för varandra på livets toppar också. När vi mår riktigt bra och när det har hänt någonting där vi är väldigt stolta över oss själva, så är vi också väldigt sårbara i det. För vi visar att det här var jätteviktigt för mig. Till exempel för min partner här i morse. Jag ville kunna komma hit och vara lite så här lugn i huvudet, inte rusa in. Så jag bad min partner ta all morgonrutin med vårt barn så jag kunde liksom samla tankarna inför idag. Och han ställer upp på det, han skickar sms och bara, jag tänker på dig, vad kul det är. För han vet att jag är lite nervös för att komma hit till liksom en så här häftig podd och vara med.
Du är en häftig person.
Ja, det var väldigt härligt att höra från dig. Tack. Så då tänker jag att när vi gör saker som vi är stolta över, det är någonting som är viktigt för oss, som ligger nära hjärtat. Och om vår partner vänder oss ryggen i de stunderna, kanske blir avundsjuk eller vill liksom markera att jag är faktiskt inte intresserad, det är lika allvarligt som att en person inte är där när du liksom mår riktigt dåligt. För det är liksom ett ytterläge i känslospektrat. Vi mår dåligt eller vi mår väldigt bra. Och att kunna dela de stunderna med vår partner är båda tecken på intimitet. Vilket jag tänker att vi alla vill få uppleva i en nära relation.
Jag tycker det var superintressant det du sa. Alltså det var så tydligt när du sa de här olika exemplen. Mm. Att man kan reagera på de här fyra olika sätten. Kan du bara dra dem en gång till?
Absolut. Så i grunden handlar det om dels att visa entusiasm när personen berättar någonting.
Och det här är ju även inte bara i relation. Det här kan även vara att någon kommer på jobbet och säger någonting. Och man bara, bra, tack. Ja.
Absolut.
Yes. Lunch eller? Nu?
Ja, men precis.
Eller så här. I alla olika typer av mänskliga...
Ja, alltså den här studien träffar. Var gjord just på parrelationer. Men det är ju inte svårt att tänka sig att det här stämmer även i andra relationer. Så att om man vill känna sig mer nöjd med sina relationer, mer tillfreds med sina relationer, så kan man testa på det här. Och det är alltså att när någon, ena parten, har varit med om någonting härligt, spännande, att man själv bemöter det med både entusiasm och följdfrågor. Det är liksom...
Och inte prata om sig själv direkt också. För det är exakt. Så klassiskt också när man möts på gatan eller träffar någon. Och sen bara så säger den någonting. Att du, jag hade en så jäkla häftig helg med helgen. Och man hinner inte ens höra det. Man bara, hade du en häftig? Alltså min helg. Alltså igår, alltså, jag gjorde det här.
Exakt.
Och den andra bara, men jag skulle ju precis berätta om... Ja, och då kanske den tappar intresse. Så bara sitter den där och lyssnar. Så tänker den så här, okej, när är första läget jag kan börja berätta om det jag tänkte berätta om? Och sen så är det ingen som lyssnar på någon annan.
Nej.
Bada,
och båda är egentligen ensamma. Och det där är så paradoxalt, för vi alla människor i grunden vill ju samma sak. Alltså känna samhörighet med andra människor. Men så är vi också... rädda, vi jämför oss, vi känner rivalitet med andra och att man måste kanske bräcka varandra ibland. Och det skapar bara mer ensamhet, egentligen mer av det vi ville undvika. Men det där, ja, det hänger ihop med så många olika saker. Men för att knyta tillbaka till det vi pratade om i början, att någonstans så har vi lärt oss att ett lyckat liv är att kunna visa upp vissa materiella tecken på framgång. Och såklart en del starkare och andra har fått med sig andra värderingar. Men det riskerar att bli väldigt ensamt att investera sig väldigt mycket i att försöka nå lycka bara på det sättet. Jag skulle säga att ett lite mer effektivt sätt att skapa välbefinnande för sig själv är att investera sig i relationer. Ibland så pratar jag om så här lyckoroj, alltså så här return of investment. Att man kan tänka att självklart, man har ju sett att vi människor mår bättre av mer pengar till exempel, men bara upp till en viss nivå, sen avtar den effekten. Alltså Bill Gates blir ju inte gladare av en till miljon. Så att
Jag såg också en sån, så det går kraftigt upp till typ 35 000.
Ja, är det där det är? Ja, vi har sett lite olika.
Eller det kanske finns olika. Jag hörde en typ 35, 42, 52, 55 någonstans. Men... Och sen efter typ 55 så var det inte så stor skillnad om man känner en halv miljon i månaden eller typ 50. Eller vad.
Nej, men visst. Och det handlar om att få liksom grundläggande behov tillgodosedd och att man inte känner sig orolig för hur jag ska... klara mig framöver.
Vad har du hört för siffror? Eller vad har du för steg?
Jo, nej, men jag har också hört något liknande. Men jag har hört mest utifrån amerikanska studier. Så att jag tyckte det var lite svårt hur man ska översätta det till Sverige. Eftersom det är lite olika
liksom,
welfare systems och sånt. Men jag tänker absolut att det låter rimligt. Att det skulle kunna vara något sånt. Så att vi får ju en utväxling av pengar. på det sättet. Men sen så började det avta. Och att köpa nya prylar, nya kläder, vad det nu kan vara, också väldigt kortsiktigt härligt. Men över tid så stärker inte vårt välbefinnande nämnvärt. Däremot relationer är, som vi var inne på tidigare, någonting som man habituerar till långsamt. Någonting som vi mår bra av när vi ger till andra, men vi mår också väldigt bra när andra ger till oss. Så att jag skulle säga att man har mycket större chans att få tillbaka på sin investering i fråga om tid, uppmärksamhet, energi, att lägga det här i liksom relationsskålen mer än att kanske bara satsa på en karriär eller på pengar.
Och relationsskålen då? Vad för typ av vänner ska man försöka söka sig efter? Man kan ju ha många vänner.
Mm. Ja, men visst.
Du kan ju hälsa många på stan om du går på stan. Eller så kan du ha några du kan sitta och blöda inför. Eller vad är, vad är det? Hur, det känns som att det är så stort ämne också, relationer. Hur ska, man optimera sin ROI?
Ja, men precis, när det kommer till relationer. Då skulle jag verkligen slå ett slag för kvalitet framför kvantitet. Så hellre att du har ett par få nära vänner som du känner är liksom riktigt kvalitativa. Alltså att du verkligen trivs i de här relationerna. Du känner dig trygg i de här relationerna. Och det behöver inte vara särskilt många. Att gå från att inte ha någon nära vän till att ha en nära vän är ett jätteviktigt steg att ta. Sen att ha liksom två nära vänner, ännu bättre. Liksom, tre nära vänner, också jättebra. Men vi behöver inte ha liksom 10 nära vänner, utan det viktigaste är att vi har en, två, liksom ett par nära vänner omkring oss som vi känner oss trygga med. Och det man har sett är att det mått av förtrolighet som finns i relationen tycks påverka vårt välbefinnande. Så om vi vågar öppna oss, vågar be om hjälp, vågar berätta när livet suger och är så uppförsbacke och så tufft, det tycks vara väldigt viktigt för oss.
Har du någon typ av övning du tycker man ska göra med sin bästa vän?
Ja, alltså, jag tänker att det kan ju vara obehagligt att dela hur livet egentligen är. Att det är, ja, när det är tufft. Och om man känner att man skulle egentligen vilja berätta om jobbiga tankar man har eller jobbiga känslor man har, men att det känns lite motigt och vet inte riktigt hur jag ska göra det, det känns lite onaturligt, så skulle jag säga att bara börja med att dela en liten del av någonting som känns utmanande för dig. Du behöver ju inte komma med hela elefanten på en gång, men kanske räcka fram en liten snabel, eller man ska säga en liten svans. Alltså, det här tycker jag är utmanande just nu. Jag märker att jag tänker mycket kring det. Har du varit med om det? Vet du vad jag pratar om? Och att personen behöver egentligen inte kunna lösa det här, utan bara att känna att jag inte är ensam med att ha såna här tankar eller såna här känslor betyder jättemycket för oss. Och motsatt är att vara den vännen, att du kanske möter någon som kommer och berättar något sånt här, så skulle jag verkligen slå ett slag för att man inte behöver känna ett ansvar att lösa det här åt personen, utan bara att vara en god medmänniska och säga, shit, det låter jättetufft och jag känner verkligen igen mig. Om jag var i din situation skulle jag känna exakt likadant, och jag vet inte någon som inte skulle känna så som du beskriver att du har det just nu. Bara det kan kännas väldigt skönt. Och sen därifrån kanske man kan börja i så fall skissa på liksom hur man kan ta sig vidare eller vad vi kan göra åt det. Men vissa saker kan man faktiskt inte lösa. Saker som sjukdomar eller någon har gått bort. Eller,
då bara att någon lyssnar. Det är värt nog.
Ja, verkligen. Så jag skulle säga, om man vill fördjupa en relation, så handlar det dels om det här vi var inne på tidigare, att glädjas med den andra personen och vara uppriktigt nyfiken, liksom genuint intresserad av vad personen har varit med om, vad den vill dela. Men sen i andra änden av spektret, när vi har tuffa situationer, att bara vara där och ställa frågor och berätta om du känner igen dig, verkligen dela det.
Det var så att nu sitter vi här på Strömvägen där vi spelar in, i så här jättefina konventumlokaler. Men här ute på Djurgården, för 15 år sedan, eller typ 14-15 år sedan, så gick jag på en dejt här ute. Och den här dejten tycker jag fungerade, gick så här super super bra. Men efteråt så hörde jag att den här tjejen hade pratat med någon gemensam och sagt så här: fy fan vilken vidrig jävla dejt det här var.
Mm.
Vilken äcklig promenad det här var.
Ja.
Han pratade bara om sig själv hela tiden. Och för mig blev det där som en så här smäll.
Ja.
Och jag bara, hur, jag tyckte att det var jättebra.
Mm.
Också för att jag hade någon som bara lyssnade. Ja. Och jag pratade om mig själv hela tiden.
Ja.
Så att jag tyckte ju om att vara jättebra. Men det där gav mig också en stor tankeställare.
Mm.
Så att efter den dagen så har jag verkligen tagit åt mig av den saken. Att när man träffar människor att man ska vara bra på att lyssna. Alltså att det är en sån otrolig kraft. Att ofta så är det att man vill berätta saker. Man vill säga saker. Den andra säger något som man kan relatera till. Något som man bara vill ösa ur.
Mm.
Men det är så mycket mer kraft om man är på en dejt. Eller om man bara vill skaffa en bra relation med någon. Att man istället bara lyssnar. Och som du säger, ställer följdfrågor. Fast det kan kännas jobbigt att göra det.
Mm.
För att man vill berätta om samma sak.
Ja, ja.
Så är det så mycket mer kraft. Och den här personen kommer få så mycket större likability och gilla en mer. Bara
ja,
att ställa
verkligen.
Frågor och lyssna.
Ja, men verkligen.
Det är ganska unikt att bara ställa frågor och lyssna.
Verkligen. Och har man hört någon gång en person som bara, alltså jag fick för många frågor. Han var för intresserad. Nej, honom vill jag inte träffa igen.
Nej.
Alltså, det händer ju inte. Utan jag tror verkligen det som du säger, det är en bristvara.
Vi måste prata lite om föräldraparadoxen.
Ja.
Och det är ju så att både du och jag blev föräldrar för ungefär 1,5 år sedan, båda två.
Mm.
Och jag har ju sett så här en undersökning på det förut, eller hört studie om det, att man är lyckligare innan man skaffar barn än efteråt.
Mm.
Och sen så har jag för mig, det kanske var någon annan, men jag hörde också att när man blir lycklig igen är när barnen flyttar ut.
Ja, jag vet.
Stämmer det där? Har du hört någon liknande?
Ja, det finns ju faktiskt en studie precis på det du säger, att när vi får barn så sjunker lyckonivån, men den stiger igen fast 20 år senare.
Det är så sjukt, för att det är ju ingen som tänker sig det. Alltså folk tänker att det här kommer bli den bästa stunden i hela våra liv och vi ska vara så himla, och sen bara så här, 50% av alla relationer kraschar efter 2 år.
Jag vet,
och det är så här, det är så sjukt allting när man tänker att man ska, det här ska bara bli bra. Och många tänker till och med så här, vi ska rädda vår relation med att skaffa barn så att någonting händer. Och den kommer ju totalkrascha den här relationen.
Ja, det är nog tufft läge att gå in i och skaffa barn, tror jag, om man gör det för att lappa ihop en relation. Verkligen. Men det finns, du var inne på det här med föräldraparadoxen, och det är ju en jätterolig studie som handlar om att man frågade föräldrar, hur känner ni, eller blivande föräldrar, hur känner ni för att skaffa barn? Hur tror ni det kommer påverka ert mående? Och där svarar en majoritet, vi kommer bli så lyckliga när vårt barn kommer. Det kommer vara så underbart. Och sen när barnet kommit så sökte man upp dem här igen. Och bara, hur blev det nu? Hur mår ni nu? Och då hade alltså måendet försämrats sett till hur det var innan de fick det här barnet. Så det sker ju en ganska kraftig krock, tänker jag, för många. I dels förväntan på hur vi kommer må när vi får barn. Speciellt med tanke på att vi möts av så många människor omkring oss som säger att ska ni få barn? Ja, barn är det bästa som finns.
Grattis. Minna flyttade ut för 10 år sedan.
Exakt.
Det var så underbart, allt det jag minns.
Och de människorna är ju alltid mest positiva, verkligen. Till så här, det är helt fantastiskt och jag önskar att jag fick barn igen. Sådär. Och vilken smäll det kan bli då när man väl får sitt lilla barn som är jättegulligt och supermysigt och
sen
härligt.
Vågar man inte ens prata med varandra om det. Alltså
precis.
Inte för att det känns som tabu och det känns bara fel.
Ja, men verkligen. För att man ska vara så himla tacksam och glad över att man har fått det här barnet. Och jag tycker verkligen att det finns ju jättehärliga stunder med att ha barn. Alltså man känner den här helt galna knarkkärleken till sitt lilla barn. Men det finns så många andra känslor också i föräldraskapet som jag tycker personligen att vi pratar alldeles för lite om. Och jag tycker på föräldraträffar första året att man pratar om så här hur barnen ska äta och sova och sånt där. Men det skulle vara ganska skönt att prata också om liksom, frustrationer och på vilket sätt livet har förändrats. Och, för det är ändå ganska gemensamma saker som förändras för de allra flesta föräldrar. Att man får mindre tid att träffa kompisar eller
blir svårare. Sömn.
Mycket mindre sömn. Mycket mindre möjlighet att gå och träna och ta hand om sig själv. Exakt, egen tid. Relationen till partnern både stärks för att man har liksom ett gemensamt projekt nu, men den kan också försvagas, som du var inne på där, att det finns väldigt många som lämnar relationen första 3 åren, tror jag det. Ja, jag tycker verkligen att vi borde prata om det här lite mer öppet.
Och vad beror det på då?
Jag tror, till exempel om vi bara ska börja med det här med sömn, så är det en enorm stressor för hjärnan att inte få återhämtning. Och det påverkar oss globalt. Alltså det påverkar vår förmåga att tänka kognitivt. Att vara smarta, kloka, det försämras. Vi blir korkade när vi inte får sova. Det försämrar vår förmåga att reglera våra känslor. Så under en dag så får vi ju en rad olika känslor. Men om det inte passar sig att jag känner en viss känsla i ett visst sammanhang, så är vi ganska skickliga på att liksom reglera det. Att okej, jag blev lite orolig för den här saken. Vi väntar med det, pausar den, tar hand om det när jag kommit hem igen. Men alltså, när vi inte fått sova, då kan oroskänslor växa sig enorma. Vi kan ha svårt att dämpa frustration. Det kan bli till ilskutbrott. Just för att vi bara inte har sovit. Vår impulskontroll är helt åt fanders, jättedålig. Alltså det här som du pratade om, hur man har ett bra samtal. Även om man får en impuls att berätta om någonting annat. Så att dämpa den impulsen, ja, Katarina, jag hör att jag, din lilla hjärnan här vill berätta väldigt många saker nu. Men nu håller vi spåret här med Alexander. Det försvinner också. Så att väldigt många saker försämras just bara av att vi inte får sova. Och jag vill verkligen inte skrämma upp genom att säga de här sakerna, utan mer ge förståelse och kanske till och med att man kan känna lite ömhet för sig själv och för sin partner, att det är inte lätt. Vi har det tufft just nu. Och det är ju, även om en del barn sover jättebra, så är det ofta någon period när barnet inte sover speciellt bra. Och där man kan känna av att så här, oj, hur kan jag vara så här arg på min partner? Han är ju en vettig och snäll människa, men ändå just nu är jag bara så arg.
Jag hatar den. Jag ska döda honom.
Precis. Och det har förmodligen att göra med att man inte fått sova. Så att många saker kan förändras så att man inte ens känner igen sig själv när man är under det här första åren med sitt barn.
Första 20 åren.
Kanske inte första 20.
Nej, så är det säkert inte.
Nej.
Men det vet ju inte vi.
Eller hur?
Vi har ju bara varit med 1,5.
Exakt. Vi är juniorer som föräldrar.
Vi håller på. Ja, men så kan jag faktiskt känna ibland när man är så att nej, men jag bara håller på med det här 1,5 år. Mm. Eller så här, jag bara håller på något år. Alltså, du är mycket bättre på det här än vad jag är.
Jag tycker det är ett jättebra perspektiv att ha. För att,
alltså jag är ingen... Hur länge har man inte gjort en massa andra saker? Jag simmade 10 år. Jag har hållit på med försäljning över 10 år. Sen, nej, men jag har varit 1 år förälder.
Ja. Exakt. Och just föräldraskapet förväntas att vi ska kunna så naturligt.
Från dag ett, ja.
Exakt, från dag ett.
Man står ju där med ett barn och bara, okej, vem är du? Vad ska vi göra?
Exakt, och bara, hur ska jag inte ha ihjäl dig nu? För de känns så små och ömtåliga. Och att verkligen ta på sig ett par glasögon och titta på det hela som liksom, träningseffekter. Ofta kan ju en del känna sig, ja men mamman, hon har sån intuitiv, fin känsla med barnet. Ja, eller så har hon tillbringat sina 10 000 timmar som gör att hon blir expert på just det här barnet. Och att om en pappa också tillbringar 10 000 timmar med ett barn, så tror jag att man kommer kunna läsa av barnets signaler lika intuitivt som vem som helst annars.
Jag läste en grej faktiskt på Instagram, så jag vet inte hur sann den här undersökningen är. Men det var en som delade i alla fall att då hade man frågat 2018 i Kamratposten.
Jaha. Ja, jag tror jag hörde om det. Men berätta.
Vem man typ... Om det händer någonting, vem man hade pratat med.
Just
och då var det typ 45% som hade pratat med mamman.
Mm.
Typ 20% med skolsyster.
Mm.
Och så hade de dragit en massa andra. Ja. Någon närstående, någon kompis. Sen kom typ så här pappa på 5:e plats, 6:e plats, men typ 7%.
Mm.
Vilket var rätt tråkigt att läsa.
Verkligen.
Sen vet jag att, som sagt, inte hur mycket det stämmer och inte.
Nej,
det jag
precis.
Kan dock tänka generellt sett så är det nog att mamman är den som många skulle gå till före pappan.
Ja, men visst. Och det är ju lätt att förstå också med hela första starten med om man ammar och man har valt att göra det, så finns det ju liksom ett försprång, eller man ska säga. Men det är ju ingenting som är satt i sten, utan kanske någonting man får jobba lite aktivt för att pappan ska kunna få komma in lite senare och bli en minst lika viktig del. Och det där tycker jag är mycket att man får vara uppmärksam på sig själv och vanor och rutiner och hur man uppmuntrar varandra till att vara i kontakt med barnet. Att om barnet gärna vill bli tröstad av mamma till exempel, okej, men kan vi öka liksom, trygghetsstunder för pappa och barnet, så att barnet vänjer sig vid att ja, men pappa är inte bara en rolig figur, utan han kan också ge väldigt mycket stöd, tröst och trygghet. Så att vi inte bara följer barnets impulser hela tiden, utan att man lite är med och liksom, intervenerar och påverkar, så tror jag att man kan få en ännu mer jämställd relation och en mer robust liksom, familjeenhet för det här barnet. Att den inte bara har en trygg anknytningsperson utan kanske två, allra minst.
Jag vet att du har förändrats väldigt mycket också efter du läste Love 2.0 av Barbara Fredrickson.
Ja.
Och en sak som hon pratar om här är bland annat det här med kärleksrelationer och tvåsamhet.
Just det.
Kan du inte berätta lite grann om det?
Ja, jag tycker det var så härligt att läsa om hennes tankar. För jag har alltid haft lite agg för det här Allhjärtans dag i februari. Jag tycker det är en sån hemsk dag. För den, ja, men dels bara hela kommersen, man ska bara sälja rosor och kort. Jättefint att vi vill hylla liksom den romantiska kärleken, men det känns redan så himla håsad och hyllad alla dagar på året egentligen. Och det är en stark norm att vi ska hitta en själsfrände och bli jättekära och leva ett helt liv tillsammans. Att jag känner mig lite mätt på det, den bilden av kärlek. Och jag blev glad över när Barbara Fredrickson kom med sin bok. För jag tycker hon gav ett annat perspektiv på kärlek som är mer demokratiskt. Och det var att hon menar att när vi är i en nära relation med någon, absolut så finns det känslor av kärlek. Men ännu mer är det ju ett åtagande, ett commitment som hon säger. När vi till exempel väljer att gifta oss med någon, så är det egentligen att vi väljer ett åtagande. Att jag väljer att fördjupa den här relationen med dig, jag vill utforska den här relationen med dig. Jag kanske inte kommer vara kär i dig alla dagar, som du var inne på här med Ida. För så är det ju inte, att den kärleken håller i den här förälskelsekärleken över åren. Men jag väljer ändå att stanna kvar och liksom utforska och fördjupa, skapa en djup vänskap kanske och så vidare. För Barbara Fredrickson menar att kärlek är en känsla, precis som andra känslor. Och alla känslor kommer och går. Så kärlek kanske vi inte kan mäta i månader eller år, utan mer i minuter eller timmar på sin höjd. Men däremot så menar hon också att den här kärlekskänslan, det är ingenting som uppstår bara med vår partner, utan vi känner ju kärlek, nu gör jag sådana här situationstecken eller quotes i luften, vi känner ju kärlek med många människor omkring oss, även om det inte är inom ramen för liksom, ett äktenskap eller en romantisk relation. Och hon menar i sin forskning att en sån här stund av kärlek, hon kallar det för ömsesidig positiv resonans, ett mikroögonblick av ömsesidig positiv resonans. Och det är när vi är två människor som lutar oss lite in mot varandra, man kanske är i ett engagerat samtal, man har ögonkontakt, man ser att båda får oxytocin på slag, alltså det hormonet som finns med vid anknytning eller när vi känner oss lugna och trygga. Man ser att spegelneuroner är aktiva i bådas hjärnor. Det är neuroner som hjälper oss förstå vad den andra personen upplever just nu på känslomässig nivå. Så vi har det här oxytocinpåslaget, vi har spegelneuronerna är igång, hjälper oss att sätta oss in i vad den andra personen upplever. Också vagusnerven hos båda människor är aktiv. Och det är en nerv som hjälper oss i vårt sociala samspel. Hjälper oss reglera muskler i ansiktet så att vi förstår när vi ska le eller när vi ska liksom, se mer inkännande ut och sådana saker. Och hon menar att sån här små stunder kan vi ju få med kompisar, med föräldrar, till och med liksom en person som sitter i kassan på ICA. Om man delar ett litet skratt, man kanske pratar lite grann, man har ögonkontakt, man känner lite värme mot varandra. Och det här, menar hon, är egentligen en definition av kärlek. Och jag gillar den verkligen, för den är liksom för folket. Att det är ingen som behöver gå kärlekslös enligt den definitionen. Utan vi har chans att uppleva såna här små stunder av kärlek, men det är lätt att vi sorterar bort dem, att vi inte lägger märke till det, att vi fastnar i samtal där vi kanske bara pratar om oss själva för vi är lite ångestfyllda eller stressade eller inte närvarande och så vidare. Men jag gillar den verkligen jättemycket.
Så man kan vara kär i många samtidigt, eller man kan ha, inte snarare där, man kan ha olika kärleksögonblick med.
Exakt.
Så att den här kärleken man träffar när man är 16 år gammal och sen ska man leva lyckliga i alla sina dagar och dö tillsammans, den finns inte på det sättet. Nej, det är mer att man committar sig till ett lång, om man väljer att göra det, så committar man sig till en långvarig vänskap eller ett bolagsbygge.
men precis. Jag tycker något av de två, eller båda två, ligger närmare sanningen. Jag tycker att det finns en historia där ute som är lite lurig. Att det finns en själsfrände för oss alla. Vi ska bara hitta vem den här själsfränden är. Och vi känner igen en själsfrände på att det väcker väldigt mycket attraktion och jättemycket förälskelsekänslor. Och den dagen vi inte längre känner den här starka attraktionen och förälskelsekänslorna, då inser vi att det här var inte min själsfrände. För om det var på riktigt min själsfrände, då skulle jag fortsätta.
Känt det hela tiden.
Exakt.
Hade varit min prinsess.
Exakt. Dag efter dag, år efter år. Och det är ju inte så vi människor fungerar. Och vi har ju redan pratat om det här med att vi alla habituerar till relationer, även om det går lite långsammare. Och att det är ett arbete att fortsätta väcka de här intressekänslorna för varandra. Så här tycker jag att det är viktigare kanske att verkligen, det här är kanske ett slitet uttryck, men att kärlek är ju verkligen ett verb. Det är någonting vi gör, det är någonting som vi är med och skapar aktivt. Exempelvis enligt där Barbara Fredrikssons forskning, genom att vara närvarande i samtal, vara lite framåtlutade, ha ögonkontakt med personer vi pratar med, dela leenden, dela gemensamma goda stunder med varandra. Att söka upp och aktivt skapa sådana ögonblick är ett sätt att skapa mer värme i en relation.
För så har det också varit flera gånger när jag har kört framgångspodden. För att när jag spelar in så blir det verkligen så att många gäster kan komma så här otroligt, otroligt nära. Mm. Och vissa personer har jag verkligen bara träffat en gång. Och sen har jag aldrig träffat dem innan och aldrig efteråt. Ja. Och många av de här personerna som jag också kommit så här extremt nära, det är män.
Oh.
Bara för att då har det kanske gå tillbaka till att vi har börjat spegla barndomar och vi har börjat prata om det och vi har vissa gemenskaper. Att jag har nästan fått flera gånger att jag nästan fått en så här känsla av kärlek och förälskelse. Fast det är inte den personen som jag själv skulle känna med, nej men en 50-årig man.
Mm.
Var inte den personen som jag skulle koppla det till. Men känslan har varit detsamma som när jag känner något jättestarkt Mida, exempelvis. Att det har varit så i den här stunden med en person jag aldrig träffat. Men sen har vi touchat vissa saker som har kommit så djupt på varandra. Och vi kanske båda har öppnat upp oss och berättat om saker som vi inte berättar för många. Men det blev den här momentumet, den här stunden. Så att jag kan verkligen känna igen mig i de grejerna du pratar om.
Ja, fint du beskrev det. Och jag tänker att här beskriver ju också den här förtroligheten. Att prata om någonting som är viktigt för båda, som ligger nära hjärtat och som är lite ömtåligt, som man kanske inte brukar berätta för alla. Och jag kan bara säga, jag känner igen mig i det du beskriver. Det är jättehäftigt att få fatt i de här varma medmänsklighetskänslorna. Att man liksom har stark kontakt med någon och man känner igen sig i den personens upplevelse av vad det är att vara människa. Och det gör man ju själv också. Men ändå så tycker jag att det saknas forum där vi pratar om livet på det här sättet. Och så himla bra att din podd finns så att fler kan ta del av sådana samtal.
Tack, tack, tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, men Katarina, vad är då den, skulle du säga av alla de här olika faktorerna, vad är den viktigaste faktorn för att känna sig lycklig?
Ja, men det är det som vi har varit inne på mycket, det här med att ha välfungerande, positiva relationer som verkligen stöttar en i vardagen. Och det kommer ju lite med en baksida också, vilket är att om vi inte har det så riskerar vi att må rätt dåligt. Det finns studier som menar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för vår hälsa som tobak eller överdriven alkoholanvändning eller övervikt. Så ensamhet är inprogrammerat hos oss att det ska vara förknippat med starka känslor av stress. Vi ska inte känna oss okej och nöjda med att vara ensamma eftersom det var förknippat med att vi riskerar att dö om vi inte är med i vår flock. Så jag fick lära mig nyligen att tydligen så finns samma nätverk som hjärnan har för att signalera fysisk smärta. Samma nätverk aktiveras vid social smärta. Det vill säga om du har en chef som ger dig negativ feedback inför gruppen så aktiveras hjärnan på samma sätt som om den här chefen hade slagit till dig rent fysiskt. För det är så viktigt för oss att få vara kvar i gruppen, att ha social trygghet. Så att hjärnan har lagt ihop det här, både fysisk trygghet och social trygghet i samma.
Så då blir man totalsänkt.
Verkligen.
Jag har ju en grej i framgångsshowen där jag ger ut en övning att man ska tänka på, vad hade jag gjort om jag inte kunde känna rädsla?
Mm.
Om jag inte hade den förmågan att kunna känna rädsla.
Wow,
vilka beslut
fint.
Hade jag fattat just då? Hade jag dumpat min partner? Hade jag sökt det här jobbet som folk har sagt till mig att jag aldrig kommer kunna få? Eller som föräldrarna kanske hade daltat i en att det där är ingenting för dig? Eller vad det nu än är för någonting. Vad hade jag gjort om jag inte hade möjlighet att känna rädsla?
Mm.
Det är lite grann samma sak här, att rädslan begränsar oss så otroligt mycket genom livet. Och att vi, en av sakerna man ångrar på sitt dödsbädd är att man har levt sitt liv för vad andra vill och inte vad man själv vill.
Definitivt.
Och att man ska försöka komma dit så snabbt som möjligt är bra.
Och det är ju svårt utifrån det här som vi precis pratade om, att hjärnan är så inställd på att du ska vara med i flocken. Och vi har så mycket förinställningar som handlar just om att läsa av sociala ledtrådar eller sociala signaler i omgivningen. Så att gå emot andras förväntningar. Gå emot
flocken.
Exakt, gå emot flocken.
Det har vi inte programmerat.
Exakt. Det är förknippat med ofta stark ångest och det ska kännas enormt hotfullt. Så det är inte konstigt att det är många som ligger på den där dödsbädden och känner att jag önskar att jag hade lyssnat mer på mig själv. Och den första flocken vi är i, det är ju familjen. Och i alla familjer, säger vad man vill, så finns det normer, regler, stämningar, vad man gör, vad man inte får göra, vad man får säga, vad man inte får säga. Så att bara börja distingera sig från sin egna lilla familj, att okej, okay, min familj tycker det här, men vad tycker jag? Det är ju ett första liksom, steg på mognad och att växa upp. Och sen hamnar man i kompisgäng där det är nya normer och regler och förhållningsorder som är mer eller mindre uttalade. Och att även där, okej, okay, men hur känns det här i mig? Hur vill jag leva mitt liv? Och sen ja, upp i nästa, så man träffar en partner och den personen har ett helt regelverk med sig från sin familj. Och så fortsätter ju det. Och så får man barn och så puttar man ner nya sådana här.
Alltså inte konstigt att det blir tjafs alltså.
Exakt.
Och att man själv blir väldigt osäker.
Ja, och att det känns väldigt hotfullt att gå sin egen väg. Och det är ju på gott och ont såklart man ska vara socialt lyhörd, men jag tror inte att problemet för de flesta av oss är att vi är liksom socialt okänsliga, utan snarare tvärtom, det som du är inne på, att vi har svårt att höra våra egna behov, vår egen längtan i livet eller våra egna värderingar, vad vi tycker är viktigt. Inom terapi så finns det en övning som heter ibland 80-årsövningen, där man ska föreställa sitt eget 80-årskalas och att olika personer ställer sig upp vid bordet och ska hålla tal till dig. Och då att ställa sig frågan, vad är det jag vill att de ska säga till mig som 80-åring? Att de kanske vill hylla dig för någonting du har gjort eller vem du har varit som person, vem du har varit som vän eller arbetskollega eller chef. Om man gör en sån perspektivtagande övning så kan det ibland bli att man får kontakt med lite såna här större tankar som man inte alltid hinner tänka i vardagen. Och de tankarna kan ge ledtrådar till vad som är viktigt för dig här och nu. För nu är du ju inte 80, utan nu har man fortfarande chansen att välja på ett nytt sätt.
Kan inte du berätta för mig vad psykologiskt immunförsvar är för någonting?
Ja, det handlar om att vi behöver investera oss i olika delar av vårt liv. Så att när, alltså livet skänder, det är förändring hela tiden. Ibland går det bra på ett område, ibland går det dåligt på ett annat. Om vi har lagt alla ägg i ett område av livet och det kraschar, då är vi väldigt sårbara. Och det finns en forskare som heter Dan Gilbert som har kommit på den här termen psykologiskt immunförsvar. Och han menar att om någon del av livet kraschar så är det bra att vi har andra delar av livet som kan fortsätta att stärka oss och lyfta oss. Och det här tänker jag är en fälla som många chefer kanske går i. Att man känner att jobbet hörs väldigt mycket i hjärnan och vi ser våra deadlines och vi blir triggade av att prestera och vi vill ha den här dopaminkicken när man går i mål med saker och ting. Men det är också viktigt för att ha en bra balans i till att då zooma ut och se helheten. Och kanske ställa sig frågan, om jag en dag inte kan gå till mitt jobb längre, vad är jag då? Vem är jag när jag inte presterar till exempel? Och det är viktigt att, att vi investerar oss i olika delar av livet och gärna då i relationer.
Förstår. För
att trygga upp oss själva. Och det här psykologiska immunförsvaret handlar just om att när vi har olika delar så vi kan tänka att allting står och faller med att jag ska lyckas med någonting. Eller om jag skulle skilja mig så skulle jag må jättedåligt jättelänge. Men har vi lite olika delar i livet så kommer andra gå in och trygga upp oss, om man säger så, och balansera ut. Ofta så mår vi inte så dåligt som vi tror av vissa händelser. Och vi mår heller oftast inte så bra som vi tror av vissa händelser.
Kan du ge några exempel?
Ja, men till exempel en skilsmässa kan man ju tänka är slutet på allt. Skiljer vi oss, jag kommer inte kunna överleva. Eller vad det nu kan vara. Eller i andra änden, om jag bara vann på lotto. Om jag bara fick de här 20 miljonerna av Alexander, då skulle mitt liv ordna upp sig. Och så enkelt fungerar inte vårt mående. Utan även efter man har vunnit på lotto så kommer man bli irriterad när man är sjuk eller ont i kroppen. Eller inte få göra det man vill. Och även efter en skilsmässa så kommer vi hitta stunder där vi verkligen känner oss nöjda med livet. Och trivas med i goda samtal med vänner. Eller att man tycker det är härligt att gå ut och träna. Eller vi lär oss nya saker och så vidare och så vidare. Så vår hjärna när vi ska bedöma hur olika händelser påverkar oss. Den är ganska dålig på det, i alla fall när det kommer till känslomässig bedömning. Hur en händelse kommer påverka mig känslomässigt så tenderar hjärnan att ta i från tårna. Alltså att det här kommer rädda mig eller det här kommer att sänka mig. Ja, verkligen. Så här kan det vara skönt att bara dra lite i bromsen. Så här. Jag vet att det känns så och jag hör vad hjärnan tänker, men det kanske inte är så. Bara för att det känns på ett visst sätt i mig just nu när jag tänker på det betyder inte det att den här känslan har kunskap om framtiden på något magiskt sätt. Eller den här känslan har kunskap om verkligheten långt där borta. Utan,
så säger munken, Björn Attic och Lindeblad, säger så här att tro inte på allt du tänker. Ja, för vem säger att det är sant?
Exakt. Och jag skulle verkligen instämma i det. Och att vi behöver vara lite försiktiga med att köpa in på våra tankar. En del tankar stärker oss. Jättebra. Då kan man ju tänka dem. Men många tankar sänker oss och ifrågasätter och hindrar oss. Och här behöver man hitta sätt hur man kan minska tankens liksom, påverkan på vårt eget liv. Och en av de bästa sätten att göra det skulle jag säga är att utmana tankarna genom att göra det ändå. Alltså det som man tycker är obehagligt eller läskigt. Du har ju precis föreläst om mod och rädslor. Och utifrån ett psykologiskt liksom, behandlingsperspektiv så om man låter rädslan och ångesten styra så tenderar livsutrymmet krympa för oss människor. Och vi inrättar vardagen efter hur kan jag känna så lite ångest som möjligt. Det är liksom målet med dagen, att undvika obehag. Men genom att undvika obehag kommer vi ju aldrig riktigt att få komma i kontakt med liksom underbara, härliga stunder. Så hur kan jag ta små steg i vardagen där jag utmanar mig själv? För ofta så tenderar det att förändra sig lite, den här känslan av rädsla, ångest, vad det nu kan vara.
Så tycker du att man ska göra på det sättet då? Vi säger att man får en negativ kommentar. Alltså man får 100 positiva och en negativ. Och eller det är en person som man tycker väldigt illa om. Alltså mm. någon som har svikit den.
Mm.
Hur tycker du att man ska hantera de här två olika sakerna? Min negativitet som kan vara så att man ältar ihjäl sig bara.
Just det.
Någon liten och negativa kommentarer eller någon som säger något, någon som tittar på en på konstigt sätt eller man som snackar skit om en och någon som har gjort något större som är så här, okej, den här personen hatar jag för allt i hela världen. Sen så kan man inte hata, man ska inte hata, men man har den känslan av att man verkligen, hur fan kunde den människan göra det här mot mig?
Ja, men precis. Jag tänker att i det ena exemplet med liksom 100 bra kommentarer och någonting dåligt och så vill hjärnan fokusera på det dåliga, att aktivt lägga märke till det, oj, här fanns det ju 100 fina och en dålig och nu vill jag bara tänka på den dåliga, att då hjälpa hjärnan att faktiskt uppmärksamma allt det goda och kanske gå till en annan person på jobbet och bara, kan jag få prata med dig om de här goda kommentarerna, så att man liksom gör dem mer levande för sig själv.
Men är det så att hjärnan automatiskt går till det dåliga?
Man har sett experiment till exempel på, om man tittar ut i en publik och någon ser sur ut, så kommer hjärnan att dras till den här sura ansiktet. Så att vi är ju liksom förinställda för att upptäcka ifrågasättanden eller hot. Så här behöver man ju hjälpa hjärnan att balansera, att vi inte bara går på den här förinställningen, utan att vi faktiskt blir mer nyanserade i att verkligheten är inte så svartvit, att det bara finns bra, men heller inte att det bara finns dåligt, utan vi mår ju bra av att kunna ta in nyanserna. Och ofta så är det ju faktiskt så att det finns många bra saker som vi bara så teflonar bort, att vi inte riktigt lägger märke till dem. Så att ställa sig frågan, hur kan jag
exponera min hjärna mer för positivt?
Ja, inte riktigt exponera min hjärna mer för positivt kanske jag skulle säga, men att liksom umgås mer med den positiva sidan av det.
Och kanske, så då kan det vara så att man sätter sig själv, vi säger att man får 10 bra saker och en dålig.
Mm.
Så är det så att man skriver ner de här 10 bra sakerna och sen bestämmer sig själv för att nu ska jag sitta i 3 minuter och bara läsa de här positiva.
Ja, och verkligen vara närvarande med dem. Liksom känna i kroppen, vad händer i min kropp när jag tar in de här 10 positiva? Och stanna upp där lite. Och kanske prata med någon annan om det för att liksom göra det ännu mer verkligt. Och den här negativa, den kan man ju, alltså jag menar verkligen inte att man ska sortera bort den eller att den är dålig på något sätt, utan titta på den och så här, ja, är det här någonting som känns relevant för mig? Kan jag lära mig någonting av det här? Är det någonting jag tycker att jag borde ta till mig, förändra? Kanske, kanske inte.
Okay. Och men, den här andra då, som vi pratar om, som är lite tuffare?
Ja, precis. Då skulle jag fråga mig, är det här en person som är liksom en vän som man känner sig sviken av? Eller är det en random person som bara har varit task mot dig? För om det är en person som är en relation som du ser att det är viktigt att jag fortsätter ha en fungerande relation med den här personen även i framtiden, då kan det ju vara bra att försöka prata med personen på något sätt. Och om man inte kan prata med den själv, så kanske att prata med en tredje part som är lite mer neutral och kan hålla, liksom, hålla lite mer lugn i samtalet och hålla flera perspektiv samtidigt, för när vi är stressade så tenderar vi bli också lite korkade och gå in i någon sorts svartvitt läge där det är så här, jag har rätt och du har fel. Och det är den här liksom ursprungshjärnan som är i sitt primalläge när vi är stressade. Så då kan det vara bra att ta in någon annan. Ibland så när jag gör sådana saker för organisationer så pratar vi om att för hjärnan, vi har ju dels frontallober som där vi är långt fram i pannan, där vi har tillgång till så här komplext tänkande och att vi förstår andra människor och vi fattar beslut. Men när vi blir stressade så försämras den funktionen. Och då kan man bara ta in någon annan person som bara, kan du vara mina frontallober just nu i det här samtalet? För jag har bara kontakt med min liksom amygdala, om man ska liksom raljera lite eller förenkla saker och ting. Så det är bra att liksom ta in sunt förnuft eller stärka upp sunt förnuft. För när vi är i konflikt så kommer känslorna liksom annars bara äta upp.
Okej, men förutsatt då att man inte vill ta in någon annan, hur ska man hantera det själv? Man har någonting man ältar och man är väldigt dåligt över. Och man är så här, nej men jag kommer inte ta in någon annan och sitta i ett typ av terapisamtal med någon. Det här vill jag lösa själv.
Ja, och då kan man ju antingen lösa det själv med sig själv bara. Att man försöker lösa den här konflikten med sig själv. Vad är det som bränns i mig? Vad är det som kändes som ett övertramp? Vad är mina behov egentligen i den här situationen? Vill jag uttrycka de här behoven till den andra personen? För det behöver ju inte vara så. Om man känner att det är en person som jag kanske inte kommer träffa igen, det är en person som jag inte är intresserad av att ha en relation med framöver, då skulle jag säga att man kan mycket väl jobba på att lösa den här konflikten i sig själv bara. Och den stora vinsten med att göra det är ju att den här personen eller den här händelsen slutar ha så stor makt över en. Alltså slutar äta upp ens sovminuter på nätterna eller tankeuppmärksamhet under dagarna, att man går och ältar och tänker på det. Så att fundera själv på vad var det som gjorde så ont? Exakt var känns det som att det gick fel? Var skedde övertrampet? Vad hade jag önskat skulle kunna hända istället? Och vad skulle jag... Det här är ju väldigt utmanande när man känner sig orättvist behandlad eller förutmjukad. Men finns det någonting jag skulle kunna lära från den här situationen? Kanske om hur jag inte vill göra mot andra människor. För nu har jag upplevt hur det känns när någon gjort så här mot mig. Så finns det något korn av konstruktivt i den här situationen som jag kan ta med, som faktiskt kan berika mitt liv. Så det är ju verkligen avancerat att försöka komma dit. Och jag tror, det är inte lätt, men jag tror att många människor går igenom svåra händelser, men kan uppleva att de kommer stärkta ur det. Och jag tror att det som avgör om vi kommer stärkta ur motgångar eller konflikter är just hur vi hanterade konflikten. Att gick vi in i den ärligt med oss själva? Att säga, ja, fast det jag hade velat skulle hända var det här. Jag tycker inte det är okej. Man kanske lär känna sina egna gränser bättre. Man kanske lär känna sina egna behov bättre. Man kanske blir bättre på att vara tydlig på vissa saker längre fram.
Man hittar någon typ av lärdom i det.
Ja, men jag tror det. Och man kanske också behöver skapa förståelse för att förstå varför det här ens hände från början. Och hade jag någon del i det? Nej, jag hade faktiskt. Jag blev påhoppad, till exempel. Eller om det är så, ja, jag hade ju faktiskt lite del i att skapa den här situationen. Vad var det
och
för
genom
någonting?
Att man då hade, man ser någon typ av lärdom ur det, så kan man lättare gå vidare från det.
Jag tror
för att det.
Det
blir lite grann som att det var ett dyrt pris, men jag fick fortfarande med mig en nyckelring.
Ja, precis.
Det kostade 10 000, men jag fick med en nyckelring i alla fall. Innan så fick jag inte med mig något.
Ja, lite så. Och att jag tror verkligen att alla händelser som vi är med om i livet är tillfällen där vi skulle kunna lära oss saker.
Ja.
Varje bråk vi har med vår partner, varje bråk vi har med våra vänner, kollegor är jättebra tillfällen där vi måste visa oss. Visa våra värderingar, det här är viktigt för mig. Visa våra gränser, visa våra behov. Man lär känna sig själv i bästa fall i såna här processer. Ja. Att man inte bara känner sig trampad på och liksom förutmjukad eller vad som nu kan ha hänt.
Now it's time for tre sista frågor.
Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag nu att vi ska börja prata om en... Det kommer inte bli på riktigt samma sätt som vi brukar. Men jag tänkte så här, att vi ska slänga in... Vad är mind wandering för någonting?
Ja, det är vår tendens att inte vara närvarande och fokuserade i det vi faktiskt gör. Utan vi gör någonting, men vi tänker på något helt annat. Och det gör vi ungefär hälften av tiden som vi vaknar.
Okej. Och hur ska man bli mer närvarande?
Ja, alltså, man måste ju inte bli mer närvarande. Det funkar ju jättebra att göra saker och samtidigt tänka på andra. Det som man såg i den här studien, att vi var mest närvarande, det var när vi hade sex. Då liksom nummer ett aktivitet när vi faktiskt är närvarande. Det kan ju vara trevligt att vara mer närvarande i andra saker som vi gör. Och där tror jag att det handlar mycket om att bara komma på sig själv med att oj, nu var jag ute och flöt igen och tänkte på andra saker. Och att inte bli irriterad på sig själv när man gör det, utan bara, ja tack, det innebär att jag har blivit närvarande. Så att man bara påminner sig själv om det när man kommer på det. Men
och ta bort mobilen exempelvis, det är ju något som gör också att man...
Ja, det där tänker jag är lite en annan sak. För att om jag vill göra en arbetsuppgift men åker in i min telefon, då är jag ju kanske närvarande i min telefon. Precis, om man vill vara mer fokuserad på sitt jobb och sina arbetsuppgifter, då handlar det ju om det här med, om som Alexander Rosenthal ofta pratar om, med att ha stimuluskontroll, alltså vilka stimuli finns framför mig, vilka saker som skulle kunna trigga igång olika typer av aktiviteter. Och vill jag göra en aktivitet, då ska jag bädda för att hjärnan bara fokuserar på den aktiviteten. Men även när vi gör det så finns det en risk att vår hjärna vandrar iväg. Och som vi varit inne på tidigare, har vi relationellt skav med någon så kommer förmodligen det dyka upp, och att vi hör mycket sådana orostankar och sådär. Ja, med all rätt, för eftersom relationer är väldigt viktiga för hur vi mår.
Vad är bland det bästa tipset som du har fått i ditt liv? Är det något som du har tagit med dig och lever efter, eller du tänker på då och då om du ska ställas inför tuff situation eller vad som helst?
Ja, två tips. Det ena kommer från forskning, som bara när jag skrivit böcker och läste in mig på det här, så tycker jag att påminna mig om hur jag faktiskt inte är objektiv i mitt eget liv, utan att hur jag upplever saker och ting påverkas väldigt starkt av den här gamla hjärnan. Och att den försöker sitt allra bästa, men hjälper inte alltid mig, utan man behöver vara lite som en liksom gatekeeper för sig själv. Att här, vilka tankar vill jag liksom, släppa igenom och uppehålla mig vid? Till exempel om jag känner mig orolig inför en föreläsning, så kan jag tänka, det här är nog bara mitt kardborreband som liksom varnar. Det betyder inte att jag kommer vara dålig på den här föreläsningen. Och efteråt, om det kommer någon och säger, vad bra du var, jag faktiskt stanna upp och bara, det här ska inte jag teflona bort. Tack.
Exakt.
Gud, vad fint.
Bra.
Så, mitt andra tips kommer nog från min egen mamma. Och hon tycker att det är väldigt viktigt att, apropå det här vi pratar om med dödsbädden och hur man lever sitt liv. Hon tycker det är väldigt viktigt att vi är råärliga med oss själva. Så ibland så går det snabbt att vi inte ens känner efter, vilka behov har jag, eller hur mår jag idag, eller vad är det jag längtar efter? För att det kanske inte är socialt acceptabelt att längta efter det jag längtar efter, eller att må som jag mår, eller vara ledsen över någonting som man borde inte vara ledsen över, det här. Sådana saker, att vi hela tiden reducerar våra egna upplevelser och klipper av innan vi ens har tänkt meningen ut. Så hon menar att så här, vad det än gör, Katarina, bara du är liksom råärlig med dig själv och är, liksom, verkligen känner det du känner, så har man en bra grund att stå på. Att man har koll på det i alla fall. Och det tycker jag har hjälpt mig jättemycket.
Härligt. Du föreläser ju också väldigt mycket och har blivit nominerad till årets talare. Grattis, grattis.
Tack.
Så himla kul. Har du något retoriktips eller någonting som du har till alla de som funderar på att... ja, ska stå på scen eller ställas upp i skolan och göra någonting, eller vill få alla fängslade på något sätt?
Just det. Okej, två saker. Dels, det är naturligt att känna sig rädd. Det är liksom, skulle vara konstigt om du inte kände dig orolig eller rädd. Så det är helt naturligt. Låt inte det stoppa dig. För det här är bara varnande tankar från savannen. Men de har ingen aning om vad som är bra för dig här och nu. Så bara upp på scenen, gör det. Känn hur hjärtat bultar, gör det ändå. Nästa tips är att prata om någonting som du verkligen brinner för. Någonting som du känner dig passionerad kring. För en publik kan ju känna av om du bara står där för att du blev tvingad för det. Eller om det är någonting som man själv verkligen vill föra ut. Så det tror jag är jätteviktigt. Trotsa rädslan, gör det ändå. Och gör det gärna med någonting som ligger nära ditt eget hjärta.
Ja, superbra grejer. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Då kan man gå in på Instagram och följa mig på Katarina Blom. Man kan också kolla in min hemsida där jag skriver vad som händer. Men Instagram är nog bästa, lättaste sättet att komma i kontakt med mig.
Härligt, härligt. Vad snabbt det gick. Tiden bara flög iväg.
Verkligen.
Jag hade fortfarande massa saker jag skulle gå in på. Så att, stort, stort tack Katarina att du kom hit.
Stort tack att du fick komma.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Ja, mycket verktyg, metoder, tips och råd i det här med Katarina. Och det får du också i nyhetsbrevet. Det är bara att gå in på framgångspodden.se, signa upp dig. Det är nu 10 000-tals personer, jag vet inte om det är 30 000, kanske där någonstans, som får det här varje vecka, ta del av de här verktygen helt gratis, for free. Enkelt, simpelt, superbra. Framgångspodden.se, signa upp dig på nyhetsbrev. Så skriver vi ihop, vi har 30 stycken skribenter som är så jäkla duktiga. De lyssnar igenom, tar ut de bästa verktygen. Så får du bara ett mejl en, två gånger per vecka, bara boom. Vilken jäkla service, va. Nästa avsnitt som kommer, det är Morgan Alling. Och han kanske vissa av er känner till. Jag såg han första gången på Tippen när jag var liten. En jättespännande person med en sån sinnessjuk historia. Så här är det, så att du gillar att lyssna på olika typer av poddar som bara har så spännande, sjuka jäkla grejer, då ska du lyssna på det här avsnittet, för att det här var helt brutalt. Lyssna in det på onsdag. Stort, stort tack att du lyssnar. Alltså på riktigt, tack av hela mitt hjärta. Tack, tack, tack. Ha det bäst. Ciao.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.